Protesterna i Los Angeles och landet runt, maskerna är av och införandet av Real ID. Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 225, inspelat lördagen den 14 juni i året 2025. Inspelat alltså på Trumps födelsedag som han har firat med en militär parad. Den offentliga anledningen till den här unika, detta har aldrig hänt förut, militärparaden i Washington DC är att det är 250 års jubileum av amerikanska arméns grundande. Och det är uppenbarligen bara en slump att det också är Trumps födelsedag och att han väldigt gärna vill ha en militärparad. Men det var ju väldigt andra tider, 1775. Den kontinentala armén, som den kallades, skapades med 6 kompanier i Pennsylvania, 2 i Maryland och 2 i Virginia. Grundarna ville helst inte skapa en stående armé därför att de var väldigt oroliga för, självklart, tyranni. Men efter, vad man ska kalla dem, striderna, oroligheterna mot engelsmännen i Bostonområdet så kände de sig tvungna. Så 1775 skapades den kontinentala armén. 10 kompanier, det var andra tider. Så nu är det också dagen för No Kings. Alltså protester som har planerats landet runt, över 2000 av dem. Och allt detta händer medan jag spelar in. Vi får se hur det går. Väldigt många människor, från vad jag har sett på sociala medier, verkar upphetsade över No Kings-protesterna. Väldigt många människor har gått ur huset för att medverka. Och väldigt få verkar ha varit upphetsade över militärparaden. Till och med många republikaner i kongressen hade tyvärr viktiga planer någon annanstans. Den där viktiga grejen som jag måste göra istället för att vara med på detta. Sen skulle jag säga att det här manuset för det här avsnittet var extra svårt att skriva. Det känns väldigt frestande att bara sätta huvudet i sanden och stänga av alla nyheterna. Så jag uppskattar självklart du som lyssnar, bara för att du lyssnar. Jag uppskattar att du ger mig din uppmärksamhet. Och extra mycket då, de av er på Patreon som stödjer mig där. Patreon.com/Amerikapodden. En kopp kaffe i månaden så ger du mig enormt moraliskt stöd. Det här är ju ingenting som jag precis kan livnära mig på. Men det är trevligt med det moraliska stödet, framförallt i dessa tider. Men ingen måste någonting vet, om du inte vill eller kan vara med på Patreon så är det helt okej, jag uppskattar dig ändå. Men det är tungt nu, det är svårt att se sitt adopterade land begå självmord i realtid. Jag vaknade i morse till nyheten att 2 demokratiska politiker i Minnesota mördats. Melissa Hortman var toppdemokrat i deras representanthus. Hon och hennes make mördades. Statssenator John Hoffman och hans fru attackerades av samma förövare. Men vid inspelningen så hänger de kvar vid livet på sjukhus. De har hittat en misstänkt, men detaljerna är fortfarande lösa. Men detta verkar vara rent politiskt mord. Men läget så här långt, alltså i vårt år 2025. Trump lovade ju väldigt mycket under valkampanjen. Och en del av det har han genomfört. Framförallt allt som har att göra med projekt 2025. Som alltså Trump, när han tillfrågades, inte visste någonting om. Den planen följs noggrant. Och det är väldigt mycket projekt 2025 i vad som fantastiskt nog kallas för Big Beautiful Bill Act. För att Trump sa ju till sina anhängare att han ville att de skulle köra igenom en ny budget i en Big Beautiful Bill. Så att det är det officiella namnet på den här budgeten är Big Beautiful Bill Act. Fantastiskt. Det här budgetförslaget har röstats igenom i representanthuset. Och nu så ska det komma igenom senaten. Jag kommer antagligen att behöva prata mer om Big Beautiful Bill Act i ett senare avsnitt. I korthet så är detta en fullständig monstrositet lastad full med antidemokratiska lagar. Det här är ren projekt 2025. Men som utvik här, jag måste erkänna att jag är imponerad av talman Mike Johnson i representanthuset. Jag trodde han bara skulle vara en fullständig lättviktare. Men han fick igenom Big Beautiful Bill i representanthuset. Har varit effektiv rent allmänt som talman. För att jobbet är ju att se till att dina medlemmar röstar som du tycker att de ska. Och efter åren av kris som kulminerade på den republikanska sidan med Kevin McCarthy och hans fullständiga clownshow, så är det imponerande att se att Johnson verkar veta vad han gör. Jag vet inte självklart vad som händer bakom kulisserna, men jag misstänker att det är Johnsons absoluta lojalitet till Trump. Alla vet att han är Trumps varelse, så de lyssnar på honom. Och de tolererar ingen dislojalitet alls. Om du inte gör som Trump säger, så blir du primaried i nästa val. Alltså även om du sitter i ett säkert distrikt så kommer de att köra någon mot dig, säga att detta är den som Trump vill ska bli invald i det här distriktet och du är körd. Men det kommer att bli väldigt intressant att höra när insiderhistorierna börjar komma ut om hur detta har gått till bakom kulisserna. Men många av löftena som Trump gav på valkampanjen har brutits. Matpriserna har inte gått ner. Kom ihåg, det var ju ett väldigt tjat om priset på ägg. De priserna har inte gått ner något särskilt. För han skulle ju sänka dem direkt. Första dagen, inga problem. Boom, gjort. Kriget i Ukraina fortsätter. Det skulle han ju också avsluta med ett telefonsamtal första dagen. Och alla dessa tarifferna svävar i luften. Vi skulle ha 90 handelsavtal på 90 dagar. Det var målet. Hittills efter mer än 90 dagar så har vi 0 underskrivna avtal. Det har begåtts en massa telefonsamtal och ramverk har utvecklats. Men ingenting officiellt underskrivet. Och RFK Jr., galningen, skulle ju göra Amerika hälsosammare. Han har bland annat sparkat samtliga vaccinrådgivare och ersatt dem med kufar, grifters och konspirationsteoretiker. Det är väldigt, väldigt mörkt för vacciner i Amerika nu. Samtidigt som ett mässlingsutbrott tillåts fortsätta. För varför inte? Du blir bara sjuk om du inte tar hand om dig själv. Och om du inte tar hand om dig själv, varför skulle vi andra ta hand om dig? You. Och kommer du ihåg Ivermectin, som alltså är hästavmaskningsmedlet som kufar trodde var en bot mot covid i början på pandemin. Ivermectin är alltså giftigt. Det är för att ta bort parasiter, vilket det fungerar väldigt bra som, men är giftigt. Det bästa som kan hända, bieffekten som du garanterat får om du tar en verkningsdos av ivermectin, är i minsta fall magont och någon form av hemsk diarré. Och i värsta fall så hamnar du på IVA. I feberträsken numera, alltså i 2025, så anses ivermectin vara en mirakelkur mot en massa sjukdomar. Från Ars Technica. Och som vanligt, allting jag pratar om är länkat från amerikapodden.com/avsnitt/225 om du vill läsa själv. Och översatt, jag använder, det är ingen AI inblandad i den här podden förutom att jag använder översättningstjänster för att göra grovgörat från Ars Technica. Nu, flera år efter de akuta faserna av covid-19-krisen, har desinformationen om ivermectin inte bara bestått utan också fortsatt att växa och förändras. Idag påstås ivermectin bota alla cancerformer. Fotsmärta, artrit, lupus, akne och kan till och med stärka din tarmflora utöver att bota covid-19. Det vore verkligen ett mirakelmedel om det bara fanns några bevis som stödde något av detta. Läkare har nu självklart sett fall av cancer där människor har valt att först ta ivermectin och alltså då fördröjt riktig cancerbehandling, vilket gör cancern längre gången och mer svårbehandlad. Detta spelar ingen som helst roll för feberträsken som har övertygat sig själva om att detta är mirakelkuren nummer ett. Så 16 stater har nu lagar på gång eller redan genomklubbade att ivermectin ska kunna säljas över disk. Så om du inte är hurker, köp dig lite ivermectin. Det är bra för allt. Och i övrigt då, Doge har ju olagligt dragit in pengar som kongressen allokerat. Asylrätten har dragits in för 500 000 lagliga invandrare från ställen som Haiti. Maskerade ICE, Immigration and Customs Enforcement, agenter griper människor som har asyl och utvisar dem trots det. Vita huset ignorerar domstolsbeslut som gått emot dem. Vi har ett nytt inreseförbud från muslimska länder och internationella studenter förlorar sina visan. Vilket är enormt jobbigt för våra universitet som många av dem är högst beroende av internationella studenter som betalar för hela sin utbildning. Och mer! Mycket mer! Så det är svårt att ha något hopp om landets framtid i allt detta. Och stackars Los Angeles, vackra Los Angeles. Efter bränderna runt nyåret så blir det nu människoskapad katastrof. ICE har börjat göra räder i staden. Och detta är, de gör inte bara räder i Los Angeles självklart. De gör räder i många blå stater och blå städer. ICE har slagit till mot skolor. Alltså skolavslutningar har de kommit till för att dra studenter bort. Har slagit till, det var här som det först tror jag, det var den första som jag hörde talas om där det började hetta till, var mot en Home Depot. Home Depot är ju en affär som är ungefär en kedja som är ungefär som Jula. Saker för hemmet. Och dagarbetare som oftast är papperslösa hänger utanför Home Depot och letar efter jobb. Också slagit till mot restauranger och klädfabriker. Alltså ställen där det finns stor chans att det finns papperslösa arbetare. Och notera här, de här är inte kriminella. Det var ju det som var vallöftet. De här 20 miljonerna tungt kriminella som skulle ut. Det här är folk som arbetar. Ja, de är papperslösa. Vilket rent tekniskt är ett brott. Det är ett väldigt litet brott. Det är enligt lagboken. Varför har det inte blivit ändrat till ett grövre brott? Rent legalt, om det nu är så farligt. Vet jag inte. Los Angeles-borna är självklart inte glada över att ICE, som kom ihåg, de dyker upp i paramilitär utrustning utan uniformer, utan identifikation, med sina ansikten täckta. Så ingen vet vem de är. Du förväntas då bara tro på att de är ICE. Det finns självklart så har människor börjat kopiera ICE. Du ska ändå lita på att de är vilka de säger att de är. Så Los Angelesborna inte glada. Det sattes hårt mot hårt. På flera ställen så drev de bort ICE. Därför att grejen är att de har väldigt lite befogenheter rent lagligt. Och några av de här protesterna som sen utbröt, spontana protester, blev våldsamma. Bland annat den kanske mest ikoniska symbolen för Los Angeles, om du vill kalla dem protester eller om du vill kalla dem upplopp, var 5 brända Waymos. Waymo kör ju självkörande bilar. Så någon kom på den briljanta idén att helt enkelt kalla in Waymos och sen sätta eld på dem. Och just de här modellerna är Jaguar I-Pace-bilar. Alltså de är elektriska, så de är ett stort batteri. Så de brinner, de är ju väldigt svåra att släcka elektriska bilar när de får eld. Så Waymo drog in servicen i just protestområdet. Vet inte exakt varför just Waymo. Men Waymo-bilarna självklart har massa kameror på sig. Och det sägs att Waymo samarbetar med polisen och delar alltså filmerna från bilarna med polisen om polisen begär det. Vet inte om det är korrekt eller om de måste få en warrant. Vet inte det. Men antagligen så var det bara att de var väldigt behändigt. Jag är arg, jag vill bränna upp någonting. Och jag kan bara med en app på min telefon få hit en bil som jag kan bränna upp. Fenomenalt. Och protesterna var exakt den reaktion som administrationen ville se. Har varit ett andlöst prat om att detta är en invasion. Laglöst kaos. Los Angeles brinner. Alltså måste nationalgardet kallas in. 4 000 av dem. Grejen med nationalgardet är att nationalgardet har riktiga uppdrag som de utför. Som i Kalifornien hjälper de till med brandbekämpning, vilket vi vet från nyåret är ganska viktigt i Kalifornien. En del av dem jobbar också med att stoppa eller försöka stoppa fentanylsmuggling. Detta är alltså uppdrag som de nu inte utför. Och nationalgardet för varje stat kontrolleras av guvernören för den staten. Men det finns en mekanism där presidenten kan ta kontrollen över en delstats nationalgarde. Sista gången nationalgardet aktiverades utan en guvernörs tillstånd var 1965. När president Lyndon B. Johnson skickade trupper för att skydda en medborgarrättsmarsch i Alabama. Alltså exakt motsatt situation till vad som händer nu. Men det verkar som om Trump-administrationen inte tog beslag på nationalgardet på den korrekt lagliga vägen. Så nu bollas detta i domstol om presidenten får kontrollera dem eller om den kontrollen ska återgå till guvernör Newsom i Kalifornien. Men det är precis som allt annat. Allting bollas i domstol. Sen, vad tycker Trump själv då? Jo då, en av mina e-postkonton har hamnat på en av Trumps listor och Hillsdale College också. Och de här är självklart omöjliga att komma bort från. De hamnar i min junkfolder. Men jag är en sån som går igenom min junkfolder ibland för att kolla. För ibland så händer det att något viktigt hamnar i den. I vilket fall, jag får e-post från Trump där han ber om pengar. Hela tiden. Men nu i veckan så kom det då en e-post från vår president där han säger, citat, ett lite längre citat här, men värt att höra hur han ser detta eller försöker kommunicera detta, vad som händer. Vi tog ett utmärkt beslut när vi skickade nationalgardet för att hantera de våldsamma uppviglade upploppen i Kalifornien. Om vi inte hade gjort det hade Los Angeles blivit fullständigt utplånat. Den mycket inkompetente citat guvernören Gavin Newsom och citat borgmästaren Karen Bass borde säga, och nu är det versaler, tack president Trump. Du är så fantastisk. Vi skulle vara ingenting utan dig, sir. Slutversaler. Istället väljer de att ljuga för folket i Kalifornien och Amerika genom att säga att vi inte behövdes och att detta är, citat, fredliga protester. Det räcker med att titta på bilderna och videorna av våldet och förstörelsen för att förstå allt du behöver veta. Och det är mycket inpackat här alltså, det är mycket att ta in. Till exempel det här med, detta är uppviglade upplopp. Detta är samma sak som har pågått ända sedan protester mot Trump började under hans första ämbetesperiod. Det är alltid någon som betalar. Det är aldrig människor som gör detta för att de har känslor. Nej, det är någon. Antagligen några judar, George Soros eller några andra globalister som betalar för detta. Varför då? För att de hatar Amerika. Så att de är inte organiska, utan någon betalar för detta. Och sen när han säger blivit fullständigt utplånat. Los Angeles County har nästan 10 miljoner invånare. Och hela staden, alltså inte staden Los Angeles själv, utan hela gyttret runt det, täcker en yta som är ungefär stor som Skåne. Så glöm aldrig, vad gäller Los Angeles, det är en massa människor och det är enorma ytor. Allting är minst en timme bort. Och Los Angeles är en bunt olika städer med olika kulturer. Och de här protesterna har ägt rum på en yta av några kvarter. Det är en väldigt, väldigt liten yta och inte särskilt många människor. Och sen också just hans grej för Kaliforniens guvernör Gavin Newsom. Värdigt. Presidentiellt. Men också, det är inte bra. För grejen är ju att Trump har ju ett geni för dräpande om en omogna öknamn. Saker som verkligen går under folks hud. Som Marco Rubio, Little Marco, Joe Biden, Sleepy Joe, Jeb Bush under den valkampanjen, Low Energy Jeb, Ted Cruz innan de blev kompisar, Lion Ted, Ron DeSantis, Meatball Ron och Kim Jong-un, Rocket Man. Så han har ju talang för de här hemska öknamnen, men Newsom, bara tragiskt. Och det är alltså ICE räder landet runt i blå stater. Det här är en del av Trumps hämnd. Han ska ju hämnas på hans fiender. Det är ju vad den här andra administrationen handlar om. Och han ser alltså blå stater som fiender. Det är inte amerikaner. Fiender. Och blå städer. Och efter att nationalgardet kallats in så var det dags självklart för marinkåren. Det är uppenbarligen inte normalt att skicka in soldater mot sin egen befolkning. Det är uppenbarligen inte vad som händer i en fungerande demokrati. Men enligt rapporter så har just den här sortens eskalering har diskuterats i Vita huset sedan åtminstone februari. Stephen Miller självklart är drivande kraft bakom detta. Så de har planerat detta och sen bara gått och väntat på en ursäkt. Säkerhetsminister Kristi Noem flög till Los Angeles och höll en presskonferens där hon sa, citat, om du inte sitter ner, sätt dig ner, för att det hon säger här är fantastiskt. Citat, vi tänker inte ge oss av. Vi stannar här för att befria staderna från socialisterna och det betungande ledarskap som den här guvernören och den här borgmästaren har lagt på det här landet och det de har försökt föra in i staden. Slutcitat. Wow. Vi är här för att befria staden från dess demokratiskt valda ledare. Det här är ju kalla kårar. Det här är fullständigt fascistiskt maktövertagande. Det går inte att använda starka nog ord om detta. Och kom ihåg, Kristi Noem är ju hon som var stolt nog över att ha skjutit en hundvalp som gjort henne besviken och en get och slängt dem i ett grustag. Hon var så stolt över det att hon skrev om det i sin bok. Under samma presskonferens så ville senator Alex Padilla ställa en fråga. Padilla sitter i nämnden som har översikt över ICE. Han är en av Kaliforniens två senatorer. Han är också, vilket är lite chockerande, den första latinon att bli senator i Kalifornien. Och den här videon på vad som hände med senator Padilla är hårresande. Han säger sitt namn och att han har en fråga och slits sen bort ur rummet och ner på golvet och sätts i handklovar av federala agenter. Alltså på en presskonferens full med kameror. Någon tyckte att Padilla kastade sig mot henne. Och det är ju fantastiskt. De kan inte låta bli att ljuga även när det finns video. Hon sa också att hon inte visste vem han var. Trots att han annonserade sig själv. Det hörs på videon. Och han sitter alltså i nämnden som har översikt över hennes departement. Om hon inte vet vem han är, så är hon idiot. Eller lögnare. Eller porque no los dos. Varför inte både och? Som Padilla själv sa efteråt. Han sa ungefär, detta är inte ett direkt citat, men ungefär: om de behandlar en sittande senator så här framför kameror i dagsljus, hur tror ni de behandlar folk när ingen ser? Så det här är fullständig konstitutionell kris. Alltså, det har varit konstitutionell kris sedan januari började. Sedan 20 januari. Men nu är det ändå värre. Men vi byter spår lite granna. Vill väldigt gärna prata om Real ID. Real ID infördes, blev lag den 7 maj 2025 för att flyga inom landet. Alltså det brukade vara att det gick bra att flyga på ett körkort från vilken delstat du nu bodde i. Så länge du hade ett körkort eller någon annan form av legitimation. Du kan ju alla staterna. Jag tror alla staterna har ju att du inte behöver ett körkort, men att du kan få identifikation från din delstat som säger att du är den du är. Nu måste du ha ett nytt körkort som har en stjärna på sig. Du kan tydligen fortfarande flyga med ditt gamla körkort, men då blir det citat extra steg som de alltid blir väldigt svamliga om exakt vad det är. Det är, om du flyger mycket så har du självklart redan skaffat ett Real ID. För vad du inte behöver är ju att säkerhetskontrollen drar ut på tiden mera helt oberäkneligt när du flyger. Så rent tekniskt så kan du fortfarande flyga utan ett Real ID. Men det blir lite jobbigare. Eller mycket jobbigare, beroende på. Så alltså de nya körkorten som är Real ID har en stjärna på sig. Jag var och hämtade ut mitt för några månader sedan. Varför inte? Mitt andra körkort var väldigt gammalt. Och så slipper man ju släppa med sig passet när man flyger. För du kan ju också flyga på ditt pass, självklart. Men jag hämtade ut mitt, fick en ny bild. Ser ut som en mindre känd broder i familjen Harkonnen nu. Roligt. Och TSA gick ut och varnade. Använd inte Costco-kort. Om du har ett Costco-kort, de har också stjärnor på sig. Och detta hade tydligen hänt att folk tyckte att deras Costco-kort borde vara nog för dem att få flyga på. Jag trodde det var ett skämt först, men tydligen inte. Jag vet inte hur många gånger det verkligen hände. Det kanske var en långsam dag för TSA, de ville lägga ut det här. Men det är inte omöjligt. Men Real ID, vart kommer det här ifrån? Och det illustrerar också spänningar i det amerikanska systemet. För att det började pratas om nationellt identitetssystem efter 9/11, självklart. För att några av de terroristerna hade använt falska dokument för att skaffa sig sina körkort. Så att de ville alltså höja nivån på vad som krävs för körkort i alla staterna. Så alla körkort i landet skulle ha samma höga standard. Men detta går emot det tionde tillägget till konstitutionen, som är: de befogenheter som inte genom konstitutionen har delegerats till Förenta staterna alltså de federala myndigheterna, och inte heller är förbjudna för delstaterna, är förbehållna delstaterna respektive. Och detta är ju högaktuellt nu när vår säkerhetsminister är i Los Angeles och säger att hon är där för att befria delstaten Kalifornien från sin egen demokratiskt valda ledning. Vilket ju borde få alla de som har gått runt i alla dessa år och tjatat om tionde tillägget, staternas rättigheter, att yla som vargar. De är tysta, vad jag har sett. Men idén är alltså, enligt tionde tillägget, så har federala myndigheter ingen rätt att lägga sig i staternas körkort. Det här kan låta esoteriskt och konstigt för svenska öron. Men det här är väldigt viktigt för amerikaner. Därför att Förenta staterna är inte ett land, det är en federation av stater. Och EU är ju lite grann samma, fast EU är en handelsfederation. Och det är också alltid roligt när amerikaner börjar prata om EU. Det har varit mycket nu i techbranschen som jag följer ganska intensivt om när Apple och Google och sådana företag befinner sig skyldiga till att inte göra vad EU tycker att de ska. Amerikaner har använder samma mentala modell för EU som de använder för Förenta staterna. Men EU är ju som sagt en handelsfederation. Inte en federation av stater. Men den grundläggande spänningen är ju vilka beslut tillhör medlemsländerna och vilka beslut tillhör unionen. Till exempel, hur böjda ska bananerna vara? Och sådant. Men Förenta staterna har ju haft den här balansgången sedan 1776. Medan Europa är nybörjare på federation. Det var ju inte särskilt lätt på 1900-talets början i Europa. Men nu har vi alltså då Real ID, som alltså är ett internt pass. En federal databas av medborgare. Cato Institute är en stor, eller var åtminstone, en stor libertariansk tankesmedja. Och de har varit väldigt emot Real ID, alltså ett nationellt identitetssystem. Här är från Catos sajt. Ett nationellt identitetssystem motverkar fria människors och ett fritt samhälles intressen på flera sätt. Ett av dem är att det undergräver individens integritet. Ett allmänt använt identifikationssystem gör det enklare och billigare att samla in identitetsinformation. Med ett nationellt ID skulle myndigheter och företag samla in fler uppgifter om människors handlingar och rörelser. Antingen direkt eller genom slutsatser skulle det i onödan avslöja människors relationer, affärsverksamhet, politiska åsikter, sociala liv, sexualitet och mer därtill. Det handlar inte bara om känslor kring integritet eller exponering. Nationella ID-system förskjuter makten från individer till institutioner. De ger visserligen verkliga fördelar, men omfattande databaser med personuppgifter gör också människor mer sårbara för påverkan eller kontroll från de som innehar informationen. Cato Institute var mycket på tapeten, kommer jag ihåg. Framförallt under slutet på George W. Bush och under president W-eran. Det var ju väldigt mycket libertarianer och neokonservativa i den administrationen. Så vi hörde mycket från libertarianska institutioner då. Numera hörs det väldigt, väldigt lite från Amerikas libertarianer. MAGA tar allt syre. Men efter chocken av 9/11 så klubbades Real ID Act igenom 2005. Akten inkluderade att lägga till fysiska säkerhetsfunktioner till korten och att lagra kopior av dokument i en databas som även andra delstater kan komma åt. Delstaterna hade 3 år på sig att införa detta, alltså 2008. Det gick inte så lätt. Men nu 2025 så är det alltså verklighet 20 år senare. Så, om du har ett gammalt amerikanskt körkort så räcker det inte för att flyga längre. Eller det räcker, men du kan få extra kontroll på flygplatsen. Och detta har annonserats på flygplatser i flera år nu. Så stora skyltar överallt, framförallt i TSA-området och säkerhetskontrollerna. Från och med 7 maj 2025 måste du ha Real ID för att flyga. Har folk fattat det? Nej, självklart inte. Vilket inte är förvånande. Och detta är ju inte bara en amerikansk sak. Varenda gång som jag har flugit så är det någon vid säkerhetskontrollen som är förvånad över att inte få ha vätskor i handbagaget. Även sista gången jag flög i vintras. Och jag undrar alltid just hur? Hur har du lyckats inte veta om detta? Hur såg du inte skyltarna hela vägen när du stod i kö? Va? Vätskor? Va? Ack ja, tack så himla mycket för att du lyssnar. Podden finns alltså på Patreon om du har lust att ge mig moraliskt stöd. Också på Blue Sky och Facebook. Amerikapodden på alla tjänsterna. Och YouTube. Som förväntat så är det ju inte att jag har blivit den största YouTubern i världen. Jag tror inte riktigt att den här podden är en sån som blir stor på YouTube. Men det var värt att lägga till det i alla fall. Om du känner någon som gillar att lyssna på poddar på YouTube så finns den där också. Amerikapodden, precis som vanligt. Om du vill få tag på mig och jag älskar att höra från lyssnare. Frågor, synpunkter, framförallt korrigeringar, glada tillrop rent allmänt. E-post, bästa sättet. hej@amerikapodden.com. Krama varandra i trafiken. Namaste.